Ja, hej allihopa. Kul att se så många här idag. Det är alltid lite sådär när man kommer upp och man tittar ut och man ska känna, men i den här församlingen så är det ju väldigt många glada och positiva ansikten, så man behöver ju inte vara rädd för den skull. Sen kan man bli lite nervös ändå när man ställer sig uppe, men det får man väl ta. När jag blir tillfrågad här om jag skulle, jag kanske ska presentera mig lite först, kanske någon som inte vet vem jag är. Martin Aspgren heter jag. Är gift och har två barn som är 8 och 5 år och bor här i Holsby. Jobbar på Plannja i Landsbro. Och när jag blev tillfrågad här att predika i november så tittade jag i kalendern och så såg jag några datum som kanske skulle passa. Men när jag tittade i kalendern så var det ju faktiskt att så att det var fastdag, och så tänkte jag att det skulle vara ganska kul att få predika på fastdag. Men jag skickade ändå 3 datum, för jag tänkte att det kan ju vara andra som vill predika också, så att jag liksom inte låsa in. Men sen så fick jag beskedet att jag fick predika på den här dagen, så att det tyckte jag var ganska intressant. Och då hade ju redan tanken väckt, så att om jag skulle predika på den här dagen så skulle jag predika om Gud, Fadern. Så att då var ju ämnet redan valt, så att säga. Och idag så har jag ju förmånen att ha min far på besök. På fars dag. Och det är ju lite speciellt. Det är inte alla som får förmånen att predika av sin far på besök. Och jag vet ju att du inte gillar att vara i rampljuset, men måste jag ändå säga någonting. Att själv så har jag en väldigt kärleksfull och osjälvisk far. Och jag ser med varma minnen tillbaka på min barndom. Med många fina samtal, och vi åkte ofta ut på grusvägarna utifrån utanför Myresjö där jag växte upp och hade många samtal tillsammans. Du har alltid funnits där för att lyssna och ge goda råd. Och jag tror aldrig att jag har känt att tvivla på att jag har varit älskad. Och du har också hjälpt mig att lära känna min himmelske far. Och där vet jag att jag är älskad ännu mer. Så tack för ditt exempel. Tänker lite att hur vi ser på Gud och Fader påverkas ju för de flesta av oss, lika så för mig, hur vi ser på vår jordiska far. Förra helgen var det allhelgonsdag. Några av er var säkert vid grava där era fäder låg. Kände säkert saknad och sorg, vissa av er. Andra kanske känner en tomhet och besvikelse när man tänker på sin jordiska far av olika anledningar. Medan några av oss har positiva associationer. Jag tänkte idag att vi ska se lite på vem är Gud som fader? Sen ska vi prata lite om Jesus relation till fadern, Guds son, hans relation till fadern. Och till sist lite tankar om hur vårt förhållningssätt borde vara till Gud, Fadern. Det är lite så här vi ser på Gud. Att det är någon som sitter högt uppe på ett moln och tittar ner på oss och försöker hitta något fel som vi gör. Och sen ska ge oss någon konsekvens av det. Är det så vi ser på Gud som Fadern? Något långt borta som inte vill komma nära oss? Eller är det kanske så här vi ser på Gud? Någon som håller oss i sin trygga famn som vi kan komma till och vila ut hos. Eller kanske på något helt annat sätt. Tänkte att vi ska börja gå till Bibeln. Det kommer bli ganska mycket bibelord här idag. Och jag har skrivit ner en del, så att en hel del kommer komma här på skärmen så ni kan följa med. Låt oss först gå till Efesierbrevet. Efesierbrevet 3 och verserna 14-15, så står det följande. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han för vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag kan känna att det är en ganska så bra utgångspunkt. Det här vi får själva referenspunkten för vad en fader är. Den har sin grund i Gud. Det är han som är själva mallen. Jag ska också läsa hur Det började när han skapade oss. I första Mosebok, kapitel 1, verserna 26-27. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över fiska och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han henne. Gud skapade oss till sin avbild. En del kanske minns att Andreas Lägervik hade med sig en spegel här när han var uppe för ett par veckor sedan och skulle presentera Hjälteskolan. Och nämnde hur när man tittar i en spegel så kan man ibland se olika drag av sina släktingar. Jag tror att när vi tittar på varandra så kan vi säkert se en del av Jesus i varandra. Men för att kunna tala om Gud som fader så tycker jag att vi måste först peka på att det var han som har skapat oss till sin avbild. Det var ingen slump att han skapade oss. Det var ingen olyckshändelse eller misstag att du sitter här idag. Utan det fanns en mening. Gud har skapat oss var och en unika, speciella och älskade. Men den här Gud, fadern då, som ska vara vår referenspunkt. Vad har han för egenskaper? De egenskaper som jag kommer nämna här idag, det är ingen komplett lista på något sätt. Utan hela Bibeln talar ju om vem Gud är. Och det är inte heller någon komplett lista på bibelställen som jag har skrivit ner. Jag skulle vilja uppmuntra er att när ni läser i Bibel hemma, att vad ni än läser så kan man ju alltid se vem Gud är. Vad vi än läser i Bibeln så talar ni om vem Gud är och vem Jesus är. Så ta tillfället när ni tittar och läser en text och studerar och frågar er det. Vad säger det här om vem Gud är? Vad kan vi lära oss? Låt oss nämna några av hans egenskaper. Kärleksfull. I första Johannes 4:7-10 så står det. Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Kan vi fastställa här att kärleken är av Gud? Gud är kärleksfull. Han älskar oss var och en och vill vårt bästa. Han älskar oss så mycket att han till och med sände sin egen son för att dö för våran skull. Han valde att sända Gud till jorden. Och jag tror att vad gäller kärlek så tror jag att val är ett ganska viktigt ord. När vi väljer att, jag är gift, så att när man väljer att gifta sig så väljer man ju att gifta sig med den personen. Men det är kanske inte varje minut och varje dag som man känner så att vad härligt. Utan det finns ju kanske tillfällen i livet där man känner att det kanske inte funkar precis som man vill. Och då får man ju faktiskt välja att älska den andra personen. Trots det. Även att det inte känns så bra för en stund så lämnar man inte bara för det. Utan har man ju gjort ett val att vi ska vara tillsammans. Och Gud valde oss. Som tur är så är han inte som oss människor. Han kunde ha struntat i oss och tyckt att ni får klara er själva. Det är ni som har syndat och gjort bort det. Men han valde att älska oss. Han säger vidare att han älskar oss så mycket. Så han vet precis hur många hårstrån vi har på huvudet. Var och en av oss. Ta nästa egenskap. Förlåtande. Första Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. När vi kommer och bekänner våra synder så vill Gud förlåta oss. Han vill inte vara den här som vi såg på första bilden som tittar över oss och håller någonting emot oss. Han vill förlåta oss. Han längtar efter att vi ska komma. Och i psalm 103 så står det att när vi lita på honom och kommer till honom, tro på honom, så är vår överträdelse så långt ifrån oss som öster är från väster. Vi behöver inte längre bry oss om dem när de är förlåtna. Så är de borta. Däremot kan det givetvis vara så att vi kanske får leva av en del av de här konsekvenserna som vi har gjort av synd. Kanske någon undrar vad jag menar om det med det, men jag menar om jag kommer hem från jobbet en dag och är trött och tjurig och så börjar jag skälla på min fru utan någon bra anledning. Då kanske jag kan komma och be om förlåtelsen, men den upplevelsen försvinner ju inte. Det påverkar ju ändå ens relation på något sätt. Vi fortsätter. Givmild och god. I Jakobs brev 1:17 står det att allt goda som vi får från ovan, allt det goda vi får är från ovan och kommer ner från ljusens fader. Och i Matteus 7:7-11 står det bland annat: om ni som är goda förstår och ger era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Jag jobbar tvåskift, så när jag går eftermiddag så är jag hemma med min 5-åriga dotter Otilia. Jag vet inte hur många gånger på en förmiddag som hon frågar: pappa, kan vi gå ut och gå? Pappa, kan vi gosa? Pappa, kan vi spela ett spel? Kan vi göra det här? Kan vi göra det här? Och ibland när man är hemma så tänker man så här att ja, idag så ska jag göra det här och det här och det här och det här. Och då kan man tycka det att det är lite irriterande ibland när hon kommer fram så här. Men sen oftast när man tar ett steg tillbaka och så tänker man liksom, vadå? Vad är det för viktigt om jag diskar eller förbereder någonting på datorn? Det kan ju liksom vänta, det finns ju tid till det sen. Men barn har ju den här härliga egenskapen att de kommer ju fråga ändå. Och jag tror att vi kanske har ganska mycket att lära från barn. Gud vill ju gärna höra våra tankar. Han säger ju, be så ska ni få, sök så ska ni finna. Han vill att vi kommer och ger våra önskningar till honom. Han vill ge oss goda gåvor och att vi ska dela våra hjärtan med honom. Men gör vi det? Längtar vi efter den samma intima relation? Tar vi tid med honom? Fortsätter så har vi skapare. 1 Korintherbrevet 8:6. Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilket allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Fortsätt till nästa, den som ger liv. Johannes 5:26. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Fortsätter på nästa. Han kan inte ljuga. Det står i Titus brev 1:2. Detta eviga liv har Gud som inte kan ljuga, utlovat från evig tid. Vi fortsätter, han är evig. 1 Timoteusbrevet 1:17. Ära och pris åt evighetens kung, den odödliga, osynliga, ende guden i evighetens evighet. Amen. Gud är evig. Vad innebär då det? Jo, han har inget slut och ingen början. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det är inte så lätt för oss att greppa i våra mänskliga hjärnor, men ganska fantastiskt. Jag tror att man kan fundera på och tänka på i många dagar vad det verkligen innebär. Han är trofast. 1 Korintherbrevet 1:9 så står det: Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vidare så är han tröstande. I 2 Korintherbrevet 1:3-4 så står det: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Jag tycker det är ganska intressant i de här verserna att han tröstar oss inte bara för vår egen skull. Han är där som en tröstande far och vill trösta oss. Men det är även så att vi kan trösta andra. Och så är det ju med många av Guds egenskaper. Att han visar oss inte bara kärlek för att vi ska vara älskade. Givetvis så vill han att vi ska känna oss älskade. Men vi får ju även hans kärlek så vi ska kunna ge den till andra. Och visa på vem han är. Han vill hela tiden bli mer synlig. Fortsätter, tålmodig, 2 Petrusbrevet 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och sista egenskapen som jag ska nämna är fostrande. Från Hebreerbrevet 12, 4 och 11. Då kan man ju undra lite här att, ja, sagt, kärleksfull, förlåtande, god, skapare, den som ger liv, evig, kan inte ljuga, trofast, tröstande och tålmodig. Men fostrande, vad menar man då med det, att han är fostrande? Kan han verkligen vara det och kärleksfull samtidigt? Tänker att vi kan läsa de här verserna tillsammans. Hebreerbrevet 12, 4-11. Än har ni inte gjort motstånd ända till blod, så er kamp mot synden. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han, och han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far, så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid, så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Jag kommer inte gå jättedjupt in på den här texten. Jag vet att det är en ganska stor text som man skulle kunna tala väldigt länge om. Men jag tänkte ändå nämna några saker, som några tankar som jag fick när jag läste det här. Jag tror att det finns något väldigt viktigt. Som det står här i vers 11, så i stunden så ger inte fostran någon glädje. Men, och det är ett stort men, längre fram kan det ge frid och rättfärdighet. Vi lever i en fallen värld. Vi ser synd runt omkring oss. Vi ser krig, död, svält, sjukdom, svek och lögner. Vi som är kristna, vi är inte immuna mot den världen vi lever i. Och alla som är här idag har säkert varit med om olika svårigheter på ett eller annat sätt. Livet kan vara tufft ibland. Vissa känner till det här bättre än andra. Det blir oftast inte precis som man har tänkt sig. Men när de här svårigheterna och lidandena möter oss, vad gör vi då? När det inte riktigt blev som man har tänkt, vart vänder vi oss? Finns det något bra som kan komma från en svår omständighet? Jag är övertygad om att, som bibeltexten här säger, så kan Gud använda svåra omständigheter och göra någonting positivt av det. För att vi längre fram ska få frid och rättfärdighet som frukt. Ja, men vad är det jag säger då? Ska vi liksom bara ta emot om det kommer några svårigheter och lidande och bara stå där och liksom säga, ja, jag vill ha mer? Nej, det menar jag inte. Jag menar självklart att vi ska be för fred, för folk som är sjuka, för upprättelse i brustna relationer och så vidare. Givetvis ska vi be. Det talade vi om här innan, att be så ska ni få. Men ibland så är det ju faktiskt så att även när vi ber så blir det inte riktigt som vi har tänkt oss. Gud svarar inte på det sättet som vi tänkte oss. Jag tror att när det blir så ibland så vill han kanske ändå lära oss någonting. Han vill ändå att vi ska vända oss till honom. Han vill ändå vara vår far som tröstar, som tar hand om oss. Och jag tror att i de här situationerna kan vi många gånger lära oss mycket av vem han är. När vi drar oss närmare honom i de här svåra situationerna, så är det oftast då vi kommer närmast honom och får lära känna honom mest. Och jag tror också att det kan vara ett stort vittnesbörd för andra som inte tror, när de ser hur vi drar oss närmare Gud i vår svaghet. Låt oss inte missa de här tillfällena för fadern att forma oss, att dra oss närmare. Jag lämnar er där med den texten. Så ska vi gå vidare till En man som när han gick här på jorden fick han gå igenom mycket lidande, många svåra omständigheter. Och det är givetvis Jesus jag ska prata om. Och hur hans relation var till Fadern. Först ska vi läsa ett bibelställe här. Från Johannes 1:1-3. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och ordet tror jag att ni flesta av er vet här som sitter här. Men ordet som det talas om här är ju Jesus. Så Jesus har funnits med Gud Fadern ända sedan skapelsen. De har en väldigt lång historia tillsammans och känner varandra väldigt väl. Vi ska tala om några saker som kännetecknar Jesus relation med sin far. Då ska vi läsa Johannes kapitel 5, vers 18-21 och sen också vers 30. Och det här är en reaktion då som judarna har efter att han har helat en man på sabbaten. Då blir judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik honom. Jesus svarade dem, jag säger sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så gör också sonen liv åt vilka han vill. Och vers 30. Jag kan inte göra någonting av mig själv. Jag dömer efter det jag hör och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. Jag ska titta utifrån det här på Jesus relation till fadern. Några saker som kännetecknar deras relation till varandra. Och återigen så finns det ju många andra saker att peka på men jag har valt ut några stycken. Beroende. Som vi ser i vers 19 så gör sonen, han gör det som fadern gör. Han är beroende av att se vad fadern gör för att veta vad han ska göra. Se vidare att Jesus litar på fadern och hans kärlek till honom. Han litade på att Gud skulle hålla sina löften. Att han skulle uppväcka honom från de döda och göra de gärningar han gjorde under sin tid här på jorden. Han litade på när han gick fram och sa någonting att det här kommer att hända. För jag har fått det förtroendet från fadern. Han visste att han skulle hålla vad han lovade. Jesus och fadern verkar tillsammans för att ge liv. Fadern har gett sonen liv i sig själv, står det även där i vers 26. Och inte vilket liv som helst, utan liv som kan uppväcka från de döda. Jesus visste att när han skulle gå och träffa Lazarus som var död, han visste att han skulle uppstå igen, att han skulle få liv. Han visste när han skulle dö på korset att han skulle uppstå igen. Fortsätter med lydnad. Jesus söker inte sin egen vilja utan hans vilja som har sänt honom, nämligen faderns. Och ödmjukhet. Jesus är ödmjuk gentemot sin far. Han är inte stolt eller söker sitt eget utan han är villig att i ödmjukhet lyda Gud. Trots att han själv var Gud så lät han Guds vilja ske. Han ödmjukade sig och lydde ända in i döden på korset. Nu har vi gått väldigt snabbt här igenom lite hur Jesu relation är till fadern. Då är ju frågan, hur blir då vårt förhållningssätt? Jo, som ni ser här så ändras inte det jättemycket här uppe. Eftersom Jesu liv här på jorden var ett perfekt exempel på hur en människa ska leva. Så tror jag att den logiska slutsatsen blir att vi borde lära oss mycket av Jesus. Så låt oss gå igenom de här punkterna igen. Vad det kan betyda för oss. Beroende. Är vi liksom Jesus beroende av Gud? Räknar vi med att han är med hela tiden? när vi tar olika beslut, så det kan vara stora beslut och det kan vara små beslut, får Gud vara med? Eller tar vi egna beslut och så hoppas vi liksom att ja, men Gud är nog med på det här? Eller frågar vi honom vad han tycker? Och är vi villiga att ändra om han tycker annorlunda än vad vi tycker? Lita på Fadern. Jag tror nog att de flesta av oss här inne skulle nog säga att vi litar på Gud. Om vi skulle få en teoretisk fråga, men litar vi verkligen på när det väl kommer till kritan, vem man är? Besluten som vi tar, det är kopplat med den här andra förra här också, om vi är beroende. Besluten som vi tar visar ju på om vi litar på hans löften. Tror vi att när vi går in i en situation att han verkligen är med och håller det som han har lovat? Eller håller vi kvar lite själva så att vi har lite kontroll själva för att det känns kanske tryggare? Verka tillsammans för att ge liv. Jesus kom ju till jorden för att dö för våra synder. Men han kom också för att uppstå. Så att vi kan ha liv i honom här och nu. Samma liv som han har fått av Fadern. Och vi som är här och nu, det är ganska fantastiskt tycker jag. Men vi får vara en liten del av den här stora berättelsen som Gud har. Världen, från världens begynnelse till slutet. Han har en räddningsplan, han verkar hela tiden. Och vi får vara här och nu och ha en liten del av det här. Vi får samverka med Gud och ge liv runt omkring oss. När vi går ut härifrån och går in i vardagen, ser människor det livet i oss. Är det tydligt när vi går? Lydnad, det är ju kanske inte så där jättepopulärt med lydnad. Vår kötsliga natur vill ju inte så gärna underordna oss andra. Och vi lever, jag tror kanske framförallt i Sverige, en mer och mer individualistiskt samhälle. Förverkliga dig själv, gör karriär, res, gör det som är bäst för dig och känns rätt. Vi kan och vet bäst. Ingen ska komma här och säga till oss vad vi ska göra. Det är en attityd som är ganska vanligt förekommande. Och jag har ju fått frågor som säkert många av er också har fått på jobbet om Gud. Kanske säger det att ja, men det är ju bara massa regler och det är väl inget kul och det är bättre om man får göra som man vill. Varför är Gud så elak och sätta upp massa regler? Och det här är verkligen någonting som jag har tänkt på när jag har förberett inför den här predikan. Det är att det som står i Bibeln, de riktlinjerna som Gud har skrivit här för oss, det är ju inte för att det ska vara massa regler som gör det jobbigt. Utan det är ju för att, som vi sa här innan, han har skapat oss. Han vet vad som är bäst för oss. Han har gjort en plan för oss för det som är bäst. Det är inte för att han ska vara elak eller sätta upp massa ramar som vi inte ska, som vi inte får bryta, och han ska sitta och vänta som den här arga, stirrande guden som ska vänta på att vi är fel. Utan han älskar oss så mycket. Det är därför som vi har de här riktlinjerna. För han vill oss väl. Jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg. Jag tror att många gånger som kristna så kan vi säga, kanske ser det ut som för många utanför, att det är väldigt många saker som vi är emot. Jag skulle säga att det finns ju väldigt många saker som vi är för istället. Vi är för liv. Vi är för kärlek. Men ibland så blir det så lätt att det blir fokus på vad vi är emot. Vad vi inte får göra. Jag tänker liksom ibland att med mina barn, om de skulle få välja ibland så skulle de nog väldigt gärna vara uppe så länge de vill. Men de skulle inte må så bra om de är uppe till midnatt några dagar i sträck. Då skulle de inte må bra. Och jag tror att det är en väldigt liten del, och det står inte någonting i Bibeln om hur länge vi ska vara uppe. Men det står att vi ska ta hand om vår kropp visserligen. Men ja, jag tror inte att de här grejerna finns bara för att det ska vara jobbigt för oss, utan det är för att han vill det som är bäst för oss. Ödmjukhet. Vi är ju till skillnad från Jesus bara människor. Vi har begränsningar och tillkortakommanden. Och ibland så kan det vara så att Gud pekar på något i vårt liv. Det gör han i alla fall i mitt liv ibland. Att det här måste du ändra på. Det funkar inte riktigt. Du behöver bli mer lik mig. Och ibland så är det ju lite jobbigt. Det är inte så kul alltid att behöva erkänna att man behöver ändra sig. Men då behöver vi ödmjukhet. Ibland kan det även vara så att han pekar på någonting kanske som du behöver släppa lite på. Det här är inte så viktigt i ditt liv, men du spenderar alldeles för mycket av din kraft, energi och tid på det. Då kanske man ödmjukt får komma och säga att ja, du har rätt Gud. Jag behöver lägga ner det här också inför dig. Visar vi ödmjukhet i våra relationer? I våra familjer? På jobbet? Är vi villiga att erkänna om vi har gjort fel och be om förlåtelse? Gör vi det så tror jag att det visar att Gud finns inom oss, i oss. Då kan man ju kanske tänka så då att det är klart att Jesus hade en nära relation med Fadern. Men vi kanske känner ibland att det är ganska långt emellan. När vi kanske kan känna att om den helige ande kan jag känna mig nära med eller Jesus. Då upplever jag liksom känslomässigt nära och upplever på ett helt annat sätt. Men hur kommer vi då nära Fadern? Jag ska läsa ett par bibelställen. Johannes 14, 6-7. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Hur kan vi då komma till Gud, Fadern? Endast genom Jesus. Och Jesus har ju även sänt sin ande som vittnar om honom. Står det i Johannes 14. Vidare. Genom att lära känna anden och genom att lära känna Jesus så lär vi också känna Fadern. Vägen är inte så lång som det kanske känns ibland. Och vi fortsätter. Första Johannes 3, 1 och 3. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet när han uppenbarar ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Vi får kallas Guds barn. När vi tar emot honom och vi erkänner honom som Gud. Att Jesus har dött för våra synder och uppstått. Så får vi kallas Guds barn. Det är helt fantastiskt. Det är väldigt svårt att greppa om man tänker på det. Men om Gud kallar oss barn, om Fadern kallar oss barn, så tror jag inte att vägen är så där jättelång emellan. Utan han vill vara nära. Och som jag var inne här lite på innan, att jag tror att han vill det som är bäst för oss. Jag tror att han älskar oss så mycket. För mycket för att låta oss bli helt tillfredsställda i någonting som inte är i honom. Vi är ju skapade, som vi nämnde här, till hans avbild. Att lära känna honom och leva i hans vilja. Och om vi lever utanför den viljan så kommer vi inte att bli nöjda och tillfredsställda. Även om man har alla pengarna i världen. Ibland kanske man kan tänka att ja, om vi bara hade betalat av huslånet och hade lite pengar på banken, att då skulle vi känna oss fria, då skulle det vara bra. Men det är ju inte riktigt så. De som är inget som visar att de som är rika är lyckligare än någon annan. Ibland kanske det är så att man tänker att om jag bara kommer upp hela vägen här på karriärstegen, då har jag klarat det. Man kanske har alla materiella saker man önskar sig. Man kanske är en framgångsrik idrottare. Man kanske har den finaste trädgården. Perfekta hemmet. Snyggaste frun. Bäst uppfostrade barnen. Eller så kanske man bakar det godaste kökfikat. Det är ju ganska fantastiskt. Och de här sakerna är ju inget dåligt i sig själv, men om det är liksom det som vi har vår stolthet och vår trygghet, så kommer vi inte bli nöjda. Och vi kommer inte bli tillfredsställda. Vi är skapade till att leva i den här intima relationen med vår Fader som har skapat oss. Endast i honom hittar vi den friden. Och så länge som vi inte lever i den relationen, så kommer det vara någonting här inne som gnaver lite i hjärtat. För någonstans så vet vi att det är dit vi ska. Men är vi inte där så... ja, det känns inte riktigt bra. Jag vet inte om ni har känt så ibland, men det har jag gjort i alla fall. Men om vi låter honom verka i och genom våra liv i vardagen, så blir vi levande i honom. Vi får en annan spännande vardag. Det blir inte bara den här tråkiga novembergråa dagen. Utan som Manette sa, så är ju Jesus med. Vi fick höra Emma berätta förra söndagen om hur ett samtal vid en fotbollsplan, ganska vardagligt egentligen, det fick bli en början till hur hon hittade Jesus. Och om vi inser att vi är skapade, att vi har ett syfte, att vi inte är en slump, så kommer vardagen bli mycket mer spännande. Det finns människor runt omkring oss varje dag som behöver höra det här på olika sätt. Som behöver en klapp på ryggen eller en kram eller någon som lyssnar på dem eller pratar med dem. Men tar vi oss tid för det? Är det viktigt? När vi går ut här så... Ibland så tror jag det är så att... Jag tror att vi alla skulle gärna, som tror på Jesus här, skulle gärna vilja träffa människor som vill lära känna honom. Men det är inte alltid kanske som vi sätter av tid eller vi tänker att... Ja, om jag träffar någon här ute som kanske vill träffa mig. Kanske tid att träffa och prata med människor som behöver Jesus. Men låt oss gå ut den här veckan som ligger framför. Låta hans liv, hans kärlek, hans förlåtelse, godhet, tålmodighet, trofasthet och tröst verka i oss den här veckan och genom oss så att andra. Och om vi gör det, då är jag övertygad om att vi har ganska mycket att dela när vi samlas här nästa söndag. Skulle det inte vara fantastiskt om vi hade en lång kö här av alla här inne som ville berätta någonting som Gud har gjort i sina liv veckan som har gått. Tänkte att som avslutning ska jag läsa ett bibelställe, som ett av mina favoritbibelställen, som handlar om hur vi kan lära känna Gud. Det är Jakobs brev 4, vers 7 och första delen av vers 8. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Han är inte långt borta. Han vill att vi ska närma oss. Och då kommer han närma sig oss också. Han vet redan alla hemligheter vi bär på. Vi behöver inte vara rädda för att han ska bli överraskad om vi berättar någonting för honom. Han känner oss redan så väl. Låt oss be. Fader, tack för den du är. Tack för att du är den som du säger att du är. Vi kan lita på dig. Tack för din stora kärlek mot oss. Tack för att du vill oss väl. Hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att lyssna till din röst och att lyda. Ber dig att när vi går ut den här veckan, var och en av oss, att vi ska ha en längtan att dra oss närmare dig. Att vi vill lära känna dig mer. För att när vi stöter på olika människor, vi ser olika behov, att vi ska vara frimodiga, att vi inte ska dra oss tillbaka, utan att om du ger oss någon tanke att kanske prata med den här personen eller skicka ett brev eller ett sms eller vad det än är, att vi ska göra det. Tack för att du alltid har tid med oss. Oavsett tid på dygnet eller vad som händer, så kan vi alltid komma till dig. Vi kan alltid komma till en trygg famn där vi får vila ut. Tack också för att du inte bara ger oss kärlek och liv och allt det andra goda, för att vi ska bara liksom hålla det för oss själva, utan du vill dela med dig till alla andra. Du är en god Gud, en givmild Gud. Vi älskar dig. I Jesu namn.